Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu spelar jag in.
Underbart, Frida, vilken start.
Ja.
Hela förutsättningen för att vi ska göra några poddar är att vi lyckas trycka på record. Språket är ju ganska avgörande både för att göra podd men också för att skriva böcker. Och idag ska vi prata om hur viktigt det är och hur vi använder oss av språket själva när vi skriver.
Ja, men precis. Språket skulle jag ju säga är hela grunden till om en bok blir bra eller inte och hur den tas emot, framförallt hur den uppfattas. Så det här är ju ett otroligt viktigt, ett viktigt ämne. Och jag tänker ganska mycket på det här med vad jag har för författarröst när jag skriver. Tänker du mycket på det?
Jag tänker jättemycket på det. Sen vet jag inte om jag liksom mer än bara kan skriva. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja. Att jag vet att språket är så viktigt, men jag kan inte helt och hållet styra det.
Nej.
Hur är det för dig?
Nej, det kan inte jag heller. Men jag tänker aktivt mycket på att jobba med mitt språk. Och jag tänker att det här med författarspråk, jag tror att det kan vara en fördel att man verkligen funderar över vad är det för någonting.
Mm.
För mig så är ju språket så mycket, det är ju såklart vilka ord man använder.
Mm.
Det är ju också vilka bilder, typer av bilder man målar upp.
Mm.
Mycket av språket färgas ju av vilka personliga perspektiv och erfarenheter man har.
Mm.
Att man, hur man tolkar olika saker. Det, ett ord kan ju till exempel tolkas på många olika sätt eller ett uttryck. Det handlar ju om rytmen.
Ordförrådet också, tänker jag.
Absolut.
Ja, det vi har byggt upp, det vi har att använda oss av i vårt språkförråd.
Ja, och frågan är, för jag kan ju ibland begränsa mig själv och känna att okej, det här, nu skulle jag vilja använda det här ordet.
Mm.
Men är det för krångligt? Mm. Är det för ovanligt? Kommer det verka som att jag koketterar med mitt ordförråd? Ska jag försöka använda mig något mer vanligt? Och det är ju såklart, allting handlar ju om hur den här rösten uppfattas.
Ja.
Sen så kommer det in jättemånga andra delar, rytmen, stilen, om du har humor. Brukar du ha humor i det du skriver, Agnes?
Jag vill så gärna ha det, men jag är inte helt säker på att jag lyckas ha det. Det är ju också jättesvårt att veta hur andra läser den. Men drömmen är att ha humor, absolut. Det känns som en viktig del av mig i mig själv och nog även i mitt författarskap. Är det viktigt för dig?
Ja, men jag vill också vara rolig och jag vill vara rolig lite grann.
Mm.
Sen passar det ju inte in i alla typer av böcker och alla typer av genrer.
Nej.
Man måste ju förhålla sig liksom till det man skriver. Men jag försöker vara lite rolig. Men det är ju alltid ett risktagande.
Ah.
Att tänka och läsarna inte uppfattar att jag försöker att det här är ett skämt. Eller att den här karaktären ska vara lite torr och dryg till exempel. Jag tycker det är jättesvårt.
Ja, jag håller ju nu på att läsa Skurkarnas skurk för min son. Som ju är skriven av I Just Wanna Be Cool. Vars fjärde medlem jag då inte är, kan jag ju erkänna. Men den skrattar han högt åt hela tiden. Och jag blir helt varm i magen av att det funkar. För jag själv är nästan lite så här, för mig väcker associationer till de här Bert-böckerna som jag läste mycket när jag var barn. Och att de är ju en mer samtida variant av den typen av berättande. Men att det nästan att jag ibland säger, är det här roligt ens? Men så skrattar han och då känner jag, ja, det är det. För målgruppen är det hur roligt som helst. Och så skrattar jag också för att jag bara blir glad av hans glädje. Men det är ju jättesvårt med humor. Och det är lätt att det nästan blir lite absurt, vilket ju de skriver, de har väldigt speciella namn på karaktärerna och de säger knasiga grejer och det är ju alltid lite i det här, så här bajs och kiss humor nivån som jag ju älskar själv också. Men jag skulle nog inte stoppa in det i mina egna böcker, det beror väl på genre, men så länge jag inte skriver för unga och barn så har jag ser det långt borta.
Nej, det där är ju jättesvårt med humor och jag vet att jag läste bara för ett par dagar sedan en diskussion i den här stora ljudboksgruppen Vi som älskar ljudböcker heter den, va? Och där någon tog upp det här med att de upplever, den lyssnare då eller läsare som upplever att många författare har börjat censurera sig själva väldigt mycket mer. Att det finns en, liksom ett försök att vara politiskt korrekt hela tiden. Att man inte vågar ha karaktärer som sticker ut för mycket. Att de inte får vara fula i munnen. Att de inte får svära. Att de inte får vara, ja, men ha dåliga sidor. Att de kanske inte är rasistiska eller sexistiska. Eller den typen av personligheter.
Okay.
Att det helt har försvunnit, upplevde den här läsaren. Och att hon, oj nu blev jag osäker på ens om det var en hon eller en han, men att hen då uttryckte att den personens bild var att vi gör så för att alla är så rädda för att vi ska bli, ja men, kanslade eller på något sätt då få negativa konsekvenser av att skriva, att allt blir väldigt slätstruket.
Okay.
Jag vet inte, har du någon bild av det, att det har blivit mer så?
Alltså tvärtom kanske, just för att jag precis har börjat lyssna på alla John Ajvide Lindqvists böcker. Och han vågar ju verkligen skriva om det du beskrev nu, men genom sina karaktärer. Att han har, ja men i den senaste boken jag lyssnade på som heter Vänligheten, då är det en av de huvudpersoner som, ja du som läsare, du tycker lite hit och dit med honom, men han är ganska uppenbart rasist och han är sverigedemokrat och han är ganska misogyn och han har samtidigt sitt bagage från sin barndom som gör att vi kan förstå varför han spårar i tankarna, och också själva historien i sig har en, liksom, en helhet som förklarar varför folk blir spårar ur, kan man säga. Så sett till det tänker jag att det kan nog vara en ängslan som många känner, men så länge du är jordad i dina värderingar så är det kanske lättare också att spåra ur. Att du inte behöver likställa det du skapar med den du är som människa. För det måste ju kunna finnas berättelser som inte helt och hållet är det du själv tänker och tycker ju. Det är det som är skrivande och också det du kan använda språket till på många sätt. Du kan ju låna upplevelser från folk du träffat som är urspårade eller rasistiska eller politiskt inkorrekta. Det är lite svårt att, det vore intressant att veta vad den här personen menade med det också, för att det låter ju ganska ointressant att läsa en slätstruken bok. Eller vad tänker du?
Nej, jag håller med. Men jag tror nog att den här personen har rätt. För jag upplever också att det finns en ängslan kring det här. Och att, att man som författare måste vara lite försiktig, för att det lätt kan förväxlas då med att om man har en, till exempel en rasistisk karaktär, att det då förväxlas med att det är författarens egna åsikter. Och att man då, ska man ha med en rasistisk karaktär, så måste man då ha väldigt, då måste det vara ett väldigt positivt slut där den här personen blir uppläxad och lär sig att den hade fel. Vilket såklart, jag förstår den längtan efter att allt ska bli liksom bra och rätt på slutet i en bok. Men det blir ju lite problematiskt, för så ser ju inte verkligheten ut.
Nej, jag tänker mer på det du pratade om för några avsnitt sedan, det här när det är bara massa snygga, nakna kvinnor som förekommer i en bok. Det har jag nog mer problem med. Att det blir som en norm då som är politiskt korrekt. Att vara väldigt sexistiskt inbäddat i manuset. Istället för att du märker det på hur personer beter sig, så blir det då istället en del av författarens värderingar som syns. Att säga, aha, okej. kvinnor ska se ut så här och bete sig så här för att vara attraktiva.
Ja.
Det upplever jag inte har liksom minskat, utan snarare att vi lite backar i tiden där.
Ja. Ja, och då måste jag ju kontra med, och det här är ju såklart, har ju såklart att göra med vad jag bär på, men när jag läste Ivy de Lindqvist senast, det var nog Skriften i vattnet, så reagerade jag på att han är på ett ganska snaskigt sätt gillar att beskriva hur överviktiga personer är, och att liksom att det är, han verkligen gottar sig i det. Och det kan jag också känna, jag längtar efter litteratur där vi kanske inte måste gå in så mycket på hur alla ser ut kroppsligt, där det kanske inte är så viktigt.
Det tänkte jag också på.
Men det är ju, jag tänker att det är något som väcker känslor väldigt mycket, eller hur?
Ja, det är intressant att det kommer tillbaka. Nu har inte jag lyssnat på så många böcker, men den här vänligheten innehöll ju så otroligt mycket fokus på i alla fall två av personernas vikt.
Ja.
Så att det nästan blev så här, men kommer det bli någon grej av det här sen? Ja. Eller varför är det här med så himla mycket?
Ja.
Varför kommenteras det här av alla hela tiden? Och inklusive av karaktärerna själva.
Ja.
Men det tyckte jag inte riktigt kom fram.
Nej.
Så att där var det väl kanske då mer ett exempel på liksom författarens egen besatthet av att beskriva människors utseenden, just sett till vad de väger.
Ja.
Och att det framförallt är kvinnor som väger mycket.
Ja, precis. Och det här med svordomar tycker jag också är intressant, för det kan ju ge väldigt mycket färg åt en karaktär.
Mm.
Och ska jag vara ärlig, jag svär ganska mycket själv. Jag tror inte att mina karaktärer, de svär kanske 5% så mycket som jag gör.
Jag har aldrig hört dig svära.
Nej, men det är för att vi poddar ihop, Agnes, så försöker jag skärpa till mig.
Till
Nej, men jag tycker om att ta till liksom rejäla svordomar. Det är ett sätt att lätta på trycket, tycker jag. Det är ju också att uttrycka känslor när det verkligen är något som är jobbigt eller svårt eller så.
Kan du inte bjuda på en liten harang?
Nej, det vågar jag inte. Men det kanske kommer sen. Vi får se, nu när jag outat mig själv som en person som svär, så kanske det kommer komma nu, Agnes. Nu har du öppnat en kran.
Du får skicka ett sms till mig med dina värsta svordomar, och så kan jag läsa upp dem.
Ja, det får jag göra. Men jag tänker ju hela tiden på det. Åh, här skulle jag vilja dra till. Mina karaktärer ska få svära riktigt ordentligt. Så tänker jag, nej, då kommer någon bli förolämpad. Och det får inte vara för mycket och sådär.
Wow.
Och det hade ju varit härligt på ett sätt att inte alls censurera sig, utan att verkligen bara dyka rakt in. Men ja, vi får se jag blir orolig för konsekvenserna. Jag lyssnade på en podcast, och det här har inte ens med svordomar att göra. Jag lyssnade på ett gammalt Alex och Sigge avsnitt från i höstas någon gång, där de berättade, eller Alex Schulman då sa, att han hade läst en bok, och på första sidan så stod det att huvudkaraktären då fläktade sig ansiktet med handen. Och då gjorde han en stor grej av att det gör inte människor, och därför kunde han inte fortsätta läsa den här boken, för då bröts kontraktet direkt. Det var en så dålig gestaltning. Och då tänkte jag, men herregud, jag fläktar mig med handen hela tiden.
Du är fel sorts människa.
Ja, det är något fel på mig. Men då, det här anledningen till att jag tar upp det är ju att det belyser att jag tror att väldigt många vill, alltså att det här ligger i tiden, att vi vill se världen utifrån våra perspektiv. Alltså, hur gör jag? Hur är jag? Och om då karaktärerna inte är precis som du är, eller gör på ett annat sätt, då tycker man att nej, det här känns inte bekvämt, då vill man inte fortsätta läsa.
Nej.
Men jag måste först fråga innan du svarar på det där, har du någonsin fläktat dig med handen i ansiktet?
Jag började ju göra det nu för att se om jag gör det.
Om det funkar.
Jag har ju en partner som lättare blir varm än jag, kan man säga. Han fläktar sig väldigt ofta, men inte med handen. Nej, han skulle inte använda handen. Nej. Han skulle ta ett papper kanske, en tidning. Men nu när jag själv gör det, så är det nog mer att jag har nog gjort det, men mer som att försöka lugna mig, inte fläkta mig.
Nej.
Jag skulle inte fläkta mig för att jag var varm och bara, jag fläktar lite med handen. Nej, det skulle jag nog döma ut. Men jag skulle inte döma ut en bok på grund av att en person gjorde det. Så främmande är det inte för mig att fläkta sig med handen.
Nej, men jag tyckte också att det var en så märklig sak att reagera på. Men jag kan då stå upp för alla som fläktar sig med händerna. Jag gör det. Det kanske är jättegenerande. Det kommer bli första sida i Expressen. Men jag fläktar mig med handen, jag står för det.
Men däremot så kommer jag ihåg, och det kanske vi har pratat om i ett avsnitt för jättelänge sedan, för det kom ju en bok, heter den En dag?
Mm. Nichols, tror jag.
För den har ju i sin första mening ett fel, anser jag. Att det är en slags, tror jag det står.
Ja, ja.
Vilket jag bara, men det heter ju ett slags. Och så blev jag skitirriterad. Sen tyckte jag jättemycket om den boken och jag gav den ju såklart en ny chans efter det där. Men jag tyckte att det störde mig jättemycket. Nej, det är sällan jag dömer ut böcker, men det kan ju vara att jag, ja men som nu, det är också intressant apropå vad vi minns att vi har läst, men jag har sett den här, som du måste ju känt igen dig i, den här Netflix-serien med en helt vanlig familj,
ja,
som utspelas i Lund.
Ja.
Så kul, jag har ju pluggat i Lund, så jag känner också igen massa miljöer där. Men jag har även läst den boken, insåg jag när jag började titta på den,
mm.
Och mindes ingenting.
Okay.
Jag hade glömt boken. Och det är ju, har ju inget med boken att göra utan med mig att göra. Och att jag hade lyssnat på den tror jag också kan göra att jag snabbare glömde den. Det var 5 år sedan jag lyssnade på den. Mm. Men då var det några tillfällen när jag kände att jag inte trodde på det som hände. Bland annat i rättegångssalen tyckte jag att åklagaren betedde sig på ett sätt som jag inte köpte överhuvudtaget. Och då, det sånt stör mig ju i en berättelse. När det är något som inte känns som att det skulle hända på det sättet på riktigt. Men jag tyckte ju samtidigt att det var värt att titta vidare. Så det är ju, ja, det är väldigt olika det där. Det kanske inte hamnar i den bästa bok du läst kategorin om du har stört dig på saker i den. Men jag skulle nog sällan bara, nej, fläkta sig med handen. Fy helvete, här är aldrig igen.
Nej, men det är ju komplicerat det här med att, för att jag tänker också att väldigt ofta behöver man ju förenkla. Just det här när det handlar om, som du säger, rättegångsprocesser. Jag skriver ju om poliser. Jag kan ju inte gestalta exakt som ett polisliv ser ut, utan man behöver anpassa sig för att det ska liksom bli ett flyt i historien och att det ska fungera. Så det, då måste ju läsarna ha väldigt mycket förtroende för författaren, att de köper liksom att man ger en version som är till väldigt stor del trovärdig. Men att man ändå har viss frihet. Men med språket tänker jag, där har man ju inte jättemycket frihet.
Nej.
Utan där måste det vara, man måste följa de språkliga regler som finns. Eller?
Ja, nu tänker jag på den här boken Still som kom ut, måste vara typ 2007 kanske, med Hassan Lo Satavandi tror jag han heter. Och han hade skrivit den helt utan punkter. Det blev en grej då när den kom. Det var liksom Albert Bonnier som gav ut den och han hade då skrivit på ett helt nytt sätt då utan att använda punkter. Men då var det ju mer att så här, det blev själva säljargumentet. Och det gick ju ganska snabbt att glömma bort det. Jag läste den och i början störde jag mig på det och sen insåg jag, nej men det är ju en stor bokstav när det ska vara en stor bokstav. Det är ju inte bara ett enda flöde av kommaterade stycken, utan det fanns en struktur som jag behövde fatta. Mm. Och så är det kanske om man ska bryta mot språk, riva språkbarriärer eller om man ska säga, då behöver du måste ha lite tålamod kanske, eller så måste du förklara redan i, ja jag vet inte, på något sätt så att läsaren vet vad den står inför. Sen finns det ju säkert såklart omöjligheter, om jag tänker att du kanske har några exempel på det eller tankar om det.
Nej, jag vet inte, men jag tänker, eller så här är min bild, att det, de som är, när någon sticker ut med en bok, när den blir hyllad för språket, då handlar det ju ofta om att de har gått utanför de här ramarna på något sätt, att de har gjort någonting som känns lite nytt och de böjer på det. Men min bild är ju också att om jag gör det är en väldigt stor, jag tror inte att alla som gör så får den uppskattningen för att de testar någonting nytt, utan jag skulle gissa att majoriteten blir, alltså antingen blir man inte utgiven eller så kommer en redaktör säga att hallå där, så här kan du inte göra. Jag har ju till exempel testat tidigare att jag har läst böcker som har blivit superhyllade, du vet, åh det här är fantastiskt, när det blir någon sån här det här är det bästa som någonsin har skrivits ungefär. Mm. När du vet att det blir sån hype kring en bok. Då har jag testat att låna kanske 3 metaforer därifrån. Mm. Och lägga in i mitt manus. Bara för att se vad som händer. Och då har ju alltid redaktörerna studsat på det här och sagt, det här är en helt omöjlig metafor. Den är helt galen, du är helt ute, det måste bort. Och det tycker jag är spännande. För det finns ju det där kontrollsystemet då. Mm. Och det är ju ganska svårt att förhålla sig till. För det finns ju... Jag tittar till exempel, tänker till exempel på Karin Smirnoff som skrev den här Jana Kippo-serien. Mm. Där gör ju hon så. Hon skriver ihop ord och särskriver ord och använder inte stor bokstav och testar liksom massor av olika sätt för att skapa sig ett eget språk. Mm. Och det har ju hyllats. Mm. Det är ju många som älskar det. Men om det sen skulle komma 10 personer till som försöker göra samma sak så är inte jag säker på att det hade uppskattats på samma sätt.
Nej.
Och du vet, Jonas Hassan Kemiri i Ett öga rött, så just skrev det. Ju han, då var ju det någonting nytt, att han har en karaktär som är som talar på en bruten svenska. Mm. Så att det blir liksom, det är grammatiskt fel. Och har du läst, jag har säkert använt den här som exempel innan, för jag tycker att den är så underbar. Jonathan Safran Foers, Allt är upplyst.
Jag tror jag har läst den, men jag minns ju inte längre vad jag läst. Jag minns ju titeln och personen. Men berätta.
Ja, nej, men den är rolig för att det handlar om... Nu är det säkert 15, kanske... Ja, i alla fall 15 år sedan jag läste den. Så att jag ber om ursäkt om jag säger något fel nu på detaljnivå. Men jag tror att den handlar om att det är en kille från USA som åker... Undrar om det inte är till Ukraina.
Okay.
Men någonstans i alla fall i öst. För att hälsa på då sin släkt där. Han ska ta reda på vad som har hänt med... Han kommer därifrån.
Mm.
Och då så får han en guide där, en kille, ung kille som ska vara hans guide.
Okay.
Men den här unga killen har, han pratar ju dålig engelska. Nej, så här är det, förlåt. Att den här killen från USA har ju lärt sig sitt modersmål, men på ett väldigt dåligt sätt. Mm-hmm. Alltså han har inte en komplett bild av språket och han har typ en ordbok från 60-talet.
Mm.
Som han använder, så att i vilket fall som helst, nu kanske det här är, jag säger helt fel, men det sker hela tiden språkförbistringar och språket är inte korrekt, alltså det blir liksom lustigt hela tiden, för det är fel, det kanske är för gammaldags eller för formellt språk, och det blir väldigt roligt, kommunikationen störs hela tiden av det här.
Mm.
Och den är ju fantastisk på det sättet att den lyckas med det där, skapa en så fin bild av hur språket påverkar så mycket hur vi ser på människor till exempel.
Men vadå, han pratar ukrainska med guiden? Eller båda pratar engelska med varandra?
Jag tror det. Jag blir lite osäker nu. Men jag tror, jag har för mig att det är han som pratar ukrainska, men på ett väldigt dåligt sätt.
Mm.
Men alltså för att han inte har, han har lärt sig liksom plockat upp lite från sin familj och så försöker han, men de har ju ett språk.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
De lämnade för länge sedan, så deras språk har inte utvecklats med resten av landet, så att säga.
Nej.
Så de pratar som om det vore för 60 år sedan eller 70 år sedan eller vad det nu är.
Som gammelsvenskbyarna som finns på olika ställen.
Exakt.
Ja. Ah, vad kul. Ah, de borde ju skriva en bok på svenska. Någon person boende med den språkdräkten.
Verkligen. Ja, men så språk färgar så mycket och jag tänker att man kan, samtidigt tycker inte jag att man ska vara rädd för språket och rädd för att testa och utmana sig själv. Jag tänker att ditt språk och mitt språk och alla som skriver, vårt språk förändras ju hela tiden. Mm. Så att man, jag tror inte man ska vara orolig för att testa ändå. Och jag vill bara nämna här när jag gav några exempel, en annan författare som jag tycker jobbar med språk på ett roligt sätt, eller egentligen med form kanske.
Mm.
Det är en brittisk författare som heter Cara Hunter som skriver kriminallitteratur som jag tycker mycket om.
Mm.
Och hon använder väldigt mycket olika typer av språk. Att hennes böcker består är ofta ett pussel av vanliga kapitel men också tweets, nyhetsartiklar, rapporter, sms-konversationer. Alltså hon, och det blir väldigt effektfullt, den här variationen.
Ja,
det skapar en väldigt fin bild.
Är det romanform eller?
Ja, det är romanform.
Wow.
Så man får pussla ihop det och hitta liksom ledtrådar i olika typer av informationsbulkar.
Låter lite som mina dagböcker från 2000-talets början. Som var nyhetsartiklar varvat med sms-konversationer och dagboksanteckningar.
Ja, men när ska de publiceras då?
Nej, det kommer de inte göra. Men de är väldigt roliga att bläddra i nu. Nu blir en liten sidoanekdot bara. Men det handlar väl om språk också på många sätt. Men jag hittade i en dagbok från 2006 så hade jag klistrat in en bild från tagen av Lars Epstein på DN där det var en japansk man i Tokyo som hade förstått att Lars Epstein var svensk och halat upp ett brev ur sin väska som var adresserat till en kvinna i Sverige men hade gått tillbaka till avsändaren. Så att det här var så 2006, han hade kanske skickat det året innan och var så här, kan du hjälpa mig att hitta Kerstin i Haninge?
Okay.
Och så då den här nyhetsartikeln jag hade klistrat in i min dagbok handlade om att Lars Epstein då efterlyste den här Kerstin. Och när jag hittade det här nu hade jag ju helt hunnit glömma att det någonsin hade hänt, men jag skrev till Lars Epstein och frågade hur gick det med det där? Och det mindes inte han, så han förutsatte att han aldrig hade hittat Kerstin. Mm. Vilket fick mig att bestämma för att hitta Kerstin. Och med hjälp av några grannar så har vi nu identifierat en Kerstin som kan vara hon, men vi har inte gått vidare med det.
Men gud, jag blir ju jättenyfiken. Det är en roman här, Agnes.
Eller hur? Och det som vi började tänka på var ju så här, men har Lars Epstein, fick han brevet ens? Kan jag ens lämna över det till Kerstin om jag lyckas spåra henne? Och det verkar inte som att han har brevet, utan brevet är kvar i Japan. Så det blir ju en, även om jag lyckas hitta Kerstin så kommer det ju bli svårt att hitta brevet, tänker jag. Men det väcker ju så, det är verkligen romanuppslag. Det är det jag tänker med de här, alltså med att ha den typen av dagböcker som jag hade under den perioden. Att det finns ju massor av historier som är så här, wow, vilken story, hur gick det?
Ja.
Som jag aldrig kommer få svar på kanske.
Nej, tråkigt i så fall.
Men Frida, du som ju utbildar människor i skrivande, kan inte du ge lite tips kring språket, vad man kan tänka på?
Ja, absolut. Alltså det finns ju en hel del regler som man kan förhålla sig till som funkar för de flesta. Alltså saker som hjälper framförallt om man är aspirerande författare eller precis har börjat ge ut böcker som kan hjälpa till lite. Och en sak är ju att man ska försöka vara tydlig i sitt språk. Att man ska tänka på att man faktiskt skriver det man menar. Att det kommer fram vad man vill uttrycka. Mm. Och ett problem som jag har haft en del, det är att jag tycker om så här reserverande språk.
Okay.
Att jag använder kanske, egentligen eller nog. Och det är ju en så vanlig grej att det ska man egentligen försöka undvika. Jag tänkte ge dig några exempel här så får vi se vad du tycker.
Ja.
Han ville egentligen inte träffa sin mamma. Kanske var han rädd för henne.
Mm.
Och då blir det kanske lite tårta på tårta här.
Mm-hmm.
Det kanske hade varit snyggare att säga. Han ville egentligen inte träffa sin mamma för att han var rädd för henne.
Mm-hmm.
Och ett annat exempel som är väldigt likt. Anna var egentligen inte kär i Egon. Men hon ville nog inte såra hans känslor.
Mm.
Så det är något man kan tänka på. Om man skriver in sig så där att det blir, lite otydligt eller att man vill reservera sig. Det är bättre då för verkligen försöka vara tydlig. Vad vill jag faktiskt säga?
Bra tips.
Ja, har du någonsin problem med det, tror du?
Jag tänker nog på det, kanske mer då, kanske, säger jag nu då varför det, när jag läser igenom eller redigerar. Att identifiera de orden. Och det är väl kanske mer att jag jobbar med förekomst av ord. Och då upptäcker jag att oj, vad mycket egentligen jag har med här. Varför har jag det? Aha, det borde jag ta bort, åtminstone här och här. Men här har det en poäng. Så att jag tror att när jag bara skriver och har mest flow, då är det nog mer att jag är kanske väldigt tydlig och till och med bara skriver ett enda långt flöde utan punkter med bara massa och som jag senare också arbetar om jag tycker att det behövs. Ibland kan jag tycka att det finns en poäng med att det bara galopperar nästan, att du behöver inte andas alls när du läser en viss del av en bok. Och sådär. Men det är ett jättebra tips, för att jag tror att det är så lätt att göra så. Jag tror att det är jättevanligt att skriva på det sättet som du precis beskrev, och att åtminstone ett av de här vad ska man säga, reserverande ordvalen, att du vinner på att ta bort dem. Gör du det mycket själv?
Ja, men jag tror jag gör det, och jag försöker verkligen tänka på det. Och en annan sak är det här med aktivt språk. Det är också ett sånt vanligt tips, att man ska försöka ha ett aktivt språk. Mm. Att istället för att säga Agnes blev inknuffad i väggen, så ska du säga den stora skäggiga killen knuffade in Agnes i väggen. Oj, blir det väldigt våldsamt här, jag ber om ursäkt för det. Men att man försöker tänka att saker, liksom att det inte är så här att saker händer med människor, utan att det är någon som aktivt gör någonting.
Ja, det är bra. Det borde nyhetsförmedlare också tänka på ibland, tycker jag, när kvinnor har utsatts för saker. Och så är det mer att det är de som får...
Ja, men herregud. Ja, och jag såg en nyhetsartikel, det här är ju också jättevanligt och ett problem verkligen, och där man ser hur språk påverkar. Det här med att kvinnor har utsatts för olika saker till exempel. Och jag läste en fruktansvärd artikel som det var en författarkollega som delade. Nu är det här ett tag, den var nog ett par månader på nacken. Men där det var en kille som hade utsatt en ung tjej för övergrepp. Och då stod det att han lät henne utföra oralsex.
Nämen.
Istället för att han faktiskt tvingade henne. Han lät henne. Alltså det var jättekul. Och jag tänker att det är ett så stort ansvar också. Ja. Hur man beskriver saker. Att det faktiskt, det är ju, språk är ju väldigt politiskt på det sättet. Att man kan påverka verkligen mycket hur det uppfattas.
Verkligen.
Men om vi ska gå till något lite mer positivt och roligt med språk. Jag tycker mycket om också att jobba med liknelser, metaforer, besjälning. Mm. Och det tror jag att det också är nyttigt att lära sig. Kommer du ihåg skillnaden mellan liknelse och metafor som man tränade så mycket på i skolan?
Nej, jag minns ingenting. Berätta.
Liknelse är när man jämför två saker, till exempel hon var liten som en fågel. Och skillnaden, en metafor, är att man överför egenskaper. Hon ser ut som en vissen blomma. Hon är en vissen blomma kanske till och med. Nu kanske jag gjorde fel. Men att det handlar om att man överför egenskaper från en sak till en annan.
Okay.
Och besjälning tycker jag väldigt mycket om. Det är ett väldigt vackert ord.
Oh,
det handlar
verkligen
om att man ger saker mänskliga egenskaper. Att någonting i naturen gör, till exempel att en glaciär gnager sig genom ett berg. Oj, nu slog jag till min mick. Jag blir så upphetsad här av besjälning. Det är så vackert. och du vet, döden smyger runt hörnet eller den typen av... jag tänker att jag hör sällan diskussioner om det här och hur man använder det, men jag tycker att det är väldigt, det är ju fina saker, och när någon blir väldigt upphöjd för sitt språk så handlar det ju väldigt ofta om metaforer, att det är mycket metaforer.
Men besjälning, så är det besjälning? Är det ofta en metafor inblandad i det?
Ja, det kan man väl säga, för man överför, besjälning betyder just att du ger något icke-levande, levande egenskaper.
Så en beskälning är att din mikrofon attackerar dig för att den blev så exalterad?
Ja, att skogen kryper närmare till exempel. Mm. Att liksom att de gör någonting. Och sen har vi ju antydningar. Och det är ju också när man antyder någonting, du vet, när man ger, i princip kan man säga att det kommer en liten ledtråd om någonting som kommer hända senare. Ah. Man brukar ju tala om Chekhovs gevär. Han sa att hänger ett gevär i första akten på väggen, då måste det avfyras innan pjäsen eller historien är slut. Så det är också snyggt att kunna jobba med.
Ah.
Har du några språkliga grejer som du stör dig jättemycket på? Som, för du sa innan att okej, okay, det är något fel så kan du hoppa på det om det är ett rent grammatiskt fel.
Mm.
Men finns det något annat du stör dig på?
Det finns massa saker jag stör mig på. Jag stör mig på upprepningar om samma ord kommer tillbaka för tätt.
Mm.
Så tänker jag, alltså det, när jag menar när jag säger att jag stör mig på något är att det stör min läsning eller min lyssning. Att jag som stannar upp då och bara, men kunde de inte tagit bort det här ordet? Det hade ju inte behövts här. Så att det är inte att jag sågar hela historien utan snarare tänker att det här borde författaren ha gjort när allt annat är så snyggt.
Eller kanske redaktören.
Redaktören kanske ännu mer, ja. Det är väl vem som stör sig på sånt. Där tänker jag att författaren väl mer borde bry sig. Medan redaktören,
okay.
Så här, men det är framåtrörelse i den här storyn.
Okay.
Så det är bra. Och det kan till och med i vissa fall, tror jag, av egen erfarenhet vara redaktören som har lagt in den upprepningen där för att den tycker att det blir för otydligt annars. Det var till exempel jag med om i Fredsfittan. Att det var vid några ställen där redaktören hade lagt in ett ord som jag bara, men ordet är ju där innan, i meningen innan, då kan det inte komma tillbaka. Och då hittade jag istället på ett annat sätt att skriva det på och jobbade om det på det sättet, så att jag försökte få bort de där orden. Men det är väl sånt små grejer ofta som jag stör mig på. Och kanske det du beskrev med de här, vad var du kallar det, de här vaga orden som egentligen och kanske. Ja, och
när man reserverar sig.
Precis, de att vara rakt på mer kan jag nog önska mig i vissa lägen när jag läser.
Ja.
Men ofta så är det väl bara att jag, alltså när jag fastnar i en bok så är det mer att jag tänker på så här, gud, varför är den här boken så fantastisk?
Mm.
Vad är det i det här som jag borde lära mig eller plocka med mig?
Ja.
Och det tycker jag är svårare att peka ut. Det är alltid lättare att peka ut vad du stör dig på.
Ja.
Och konkretisera det, upplever jag själv.
Ja, det har du verkligen lätt. Jo, nej, men det här med flyt är ju ofta det man är ute efter. Att man sugs in och att man, att den här förtrollningen inte bryts. Att man är med i den här historien. Mm. En sak som jag kan störa mig rätt mycket på, det är anglicismer. När man använder sig av engelska uttryck. Och det tycker jag kommer mer och mer. Och då menar jag inte, oj, nu har min röst, hör det, nu rosslar det här. Jag inte
suttit... Det är för att du pratar så mycket engelska vanligtvis, så den protesterade din röst.
Den vill den inte gjorde vara med det här. Alltså jag har inget emot att man använder googla eller after work eller maila eller sådär. För det är ju en del av vårt språk idag. Man chattar och swishar och hit och dit. Men när man använder det helt fel, till exempel när man säger att man råkar överhöra ett samtal. Eller att man ska överkomma ett problem. Eller att någonting ökar chanserna för att man ska dö, till exempel. Istället för då, som det egentligen heter på svenska, heter det ju att det finns en risk att någonting dåligt händer. Men på engelska kan man ju säga att chance kan ju betyda både något positivt och negativt. Ja, det, då kryper det lite i mig. Och det kanske är att jag är jättegammaldags och konservativ. Jag vet inte, det kanske kommer att hända. Och jag märker också att det är allt vanligare att man använder helt engelska uttryck. Att man bara lånar in engelska uttryck och fraser för att, ja, för man inte vill hitta, inte vill eller inte har lust att hitta en svensk version, eller för att man tycker att det blir lite häftigt eller snyggt med en engelsk, ett engelskt citat. Vad tänker du om det?
Ja, jag började direkt tänka på det här med tillbringa och spendera. Som jag vuxit upp med och lärt mig att du ska inte spendera tid, du ska spendera pengar. Så jag skriver aldrig spendera tid. Men så sa en skrivande vän till mig att det där har varit accepterat länge att säga spendera tid. så då kände jag mig som en fossil som suttit och stört mig på ett vedertaget enligt Svenska Akademins ordlista ord.
Ja.
Vad tänker du om spendera och tillbringa?
Nej, jag håller med dig 100%. Jag vill inte spendera tid gamla. Någonstans. Ja. Nej, men det är ju det som är. Det kan ju vara lite svårt det här med att språket förändras. Att man får veta när ska man hoppa på de här förändringarna och när ska man försöka bevara det som man tycker är det riktiga. Men jag har ett annat litet tips här innan vi avslutar. Och jag tänkte att du ska få säga någonting om AI också.
Oh.
Hur det kommer förändras.
Precis,
språket.
Jag är inte Agnes, jag är AI. Detta program.
Ja. att det är jättesmart att göra en, man brukar kalla det i författarbranschen för en konsekvenslista. Mm-hmm. Alltså en lista med ord. Så, för att det finns ju jättemånga ord som man kan säga på väldigt många olika sätt.
Mm.
Och inte minst man kan säga skriva tidpunkter och årtal och datum till exempel på olika sätt.
Mm.
Många ord kan man särskriva eller skriva ihop, till exempel istället. Eller just iväg det. Eller idag. Och då är det ganska smart att skriva en lista där man bestämmer sig för hur man förhåller sig till de här orden. Så att man sen, och det tycker inte jag man ska bry sig om under skrivprocessen. Man ska inte göra det när man skriver, utan det gör man efteråt i redigeringsprocessen. Då sätter man sig och så bestämmer man, hur ska jag nu skriva igår? Ska jag skriva det igår eller igår?
Mm.
Och sen måste man ju då var konsekvent, då kanske du inte ska skriva, om du skriver ihop igår så ska du inte särskriva ikväll till exempel.
Nej.
Så att,
och hur mycket tycker du det här är redaktörens roll?
Nej, det tycker inte jag är redaktörens roll. Nej. Det tycker jag är författarens roll. Mm. Alltså, jag tror inte att en redaktör idag har tid att sitta och kolla på sådana små detaljer, om jag ska vara ärlig.
Nej.
Inte för att de inte vill, utan för att jag tror inte tiden finns helt enkelt.
Då måste det finnas kvar i massor av böcker, eftersom folk inte har fått den här konsekvenslistan av dig för nu.
Ja. Nej, det är ju hemskt. Nu räddar jag hela litteraturen, Agnes.
Ja.
Nej, men då tänker jag, som du sa, att ibland så vet man också med sig att man har vissa ord som man använder för mycket. Som egentligen, verkligen, faktiskt, plötsligt, vad det nu kan vara. Då kan man ju också lägga in dem på sin lista. Så man håller koll på de där orden, att man kollar sen när man sitter och redigerar. Att, man, ja, att det blir ordning och reda.
Ja.
Men nu vill jag höra, AI, vad tror du? Kommer det att påverka hur vi jobbar med språket i böcker?
Ja, men det tror jag verkligen att det kommer göra. Jag tror ju att det kommer komma mer och mer AI-berättelser generellt. Men ja, jag vågar inte ens tänka på vad AI kommer göra. Men jag har ett ganska färskt exempel just kring språket fast i översättningsmässigt för böcker. Att en författarvän till mig vars bok översatts till engelska. Inte av AI, men av en faktisk människa, men som hon ville läsa in som ljudbok. Då läste hon in bara ett par sidor på engelska i min utrustning. Och sen läste AI in hela, eller gjorde hela, till en engelsk version med ett jätte... Ja, men vad ska man säga? Brittiskt uttal. Alltså, det lät ju som att en engelsktalande person med exakt... Min väns röst läst in den.
Oj, vad häftigt.
Och det gick ju typ inte att göra för bara några månader sedan. Vet jag att hennes, alltså utvecklingen i det, att det gick bara att göra kortare stycken när hon började göra det. Och nu kan en hel bok läsas in på det sättet. Det är ju lite läskigt. Alltså det är väl hela det här, så här, men hur att man kan fejka människors röster och uttalanden och deepfake och allt vad det är. Att det är väl kanske mer kopplat till det som jag känner lite skräck inför. Annars är det ju toppen att saker kan bli nå fler på andra språk. Ett annat roligt exempel som jag hittade bara häromdagen var att jag gjorde en intervju på en YouTube-kanal med en schweizisk forskare som bor i Japan. Där han intervjuade mig på engelska om min bok och om NATO-processen i Sverige. Och sen har det dubbats till både tyska och spanska.
Oj.
Så jag hittade den spanska versionen förra veckan och blev också glad. För jag är inte så himla bra på att prata om NATO-processen på spanska, för att du behöver ju kunna alla orden för det du pratar om. Jag kan spanska, men det är som att prata sport. Jag måste ju veta vad uttrycken är om jag ska låta som jag vet vad jag snackar om. Så då blev jag så här, oj, men jag kan ju lära mig något om hur jag ska prata om min bok genom att titta på den här dubbade versionen.
Men vad det då med din röst?
Nej, gud nej. Nej, det var en stor skillnad. Det var ju en man som läste in både mig och intervjuaren. Så att det var ju väldigt tydligt att, att det var
inte var jag. Det var, annars tänkte jag, men, wow, så avancerat. Att, vilket jobb. Ja, det hade varit häftigt annars.
Ja, det hade varit cool. Och det tänker jag ju, som, jag bodde ju i Spanien i 1,5 år och då var ju allting dubbat på tv. Ja. Att det är väl någon sorts utveckling som kommer ske, kanske att det kommer bli mer att liksom munnarna anpassar sig efter språket i olika filmklipp och serier, så att det inte längre är lika tydligt att den här personen pratar inte spanska. Det ser man ju, läpparna rör sig ju helt andra ord, men det får vi se.
Ja, det blir spännande att se, och jag tänker att AI också kommer bli en väldigt bra språkkompis för många som skriver, som behöver någon som tittar på språket. Jag får ju mycket meddelanden från personer som kanske har olika språkutmaningar, kanske har dyslexi eller som är nysvenskar som inte har vuxit upp här och som är oroliga just för det här med språket, att de vill skriva men att de är rädda för att deras språk inte håller. Då kanske AI kommer fylla en otroligt viktig funktion i framtiden.
Mm. Absolut. Mm. Spännande. Det får vi prata mer om framöver. Det känns som det bara galopperar i kapp och förbi oss varje gång vi pratar.
Ja.
Men tack för idag, Frida. Det var jättekul att prata med dig som vanligt.
Ja, men detsamma. Herregud vad vi har mycket att prata om. Det tar aldrig slut. Eller gör det? Vi får se.
Tur är väl det.
Ja. Tack snälla för alla ni som lyssnar också. Det är vi jätteglada att ni är så många. Och fortsätt skicka frågor till oss.
Ja.
Det tycker vi är superkul.
Det gillar vi. Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.